Hej och välkomna till Aftonbladet kulturspodd. Veckans avsnitt tar itu med Venedigbiennalen, världens äldsta och mest kända konstbiennal som öppnar nu på lördag. Jag heter Ulrika Stare och med mig har jag Cinciana Ravini som är konst- och litteraturkritiker bland annat i Aftonbladet.
Stämmer bra det.
Och Fredrik Svensk, konstkritiker i Aftonbladet.
Jajamän.
Och ni är båda också redaktörer för tidskriften Paletten sen rätt länge.
Hur länge? 2011.
2011, 8 år.
Ja.
Mm. Okej. Ska vi börja med själva biennalen som biennal? Den har funnits sedan 1895, men inte varit internationell egentligen förrän 1930-talet någon gång. Och på 1990-talet blev det en uppdelning mellan en stor kurerad utställning och nationella paviljonger. Vill du berätta mer om det, Fredrik? Varför är Venedigbiennalen så viktig? Vad är det med den här biennalen? Så ställer jag frågan.
Ja, hur ska man svara på det? Men det som hände på 90-talet efter kalla kriget och sådär, det är ju att frågan om nationerna så här, på något vis blir viktigare, blir synligare på ett nytt sätt kanske man kan säga, och att konstekonomierna synliggör sig själva som ganska nationella fast det samtidigt växer fram tanken om en slags global konstvärld. Och den där frågan löser liksom Venedigbiennalen genom att göra då både en universell utställning eller en utställning sammansatt av en person och då en massa nationella utställningar sammansatta av nationella representanter. Och det är intressant att det där hände just på 90-talet tycker jag. Och vad det där betyder idag, det vet jag inte riktigt. Nej. Den där uppdelningen mellan det nationella och det internationella.
Vad säger du, Cinciana?
Ja, alltså konsten har ju alltid varit en lokal företeelse liksom. Den har ju uppstått på specifika platser och sen har den ju alltid också, tror jag, försökt omfamna världen samtidigt. Så det är ju paradox som finns ju redan där liksom, att både gräva där man står och samtidigt försöka förstå hur hela världen hänger ihop. Och den dialektiken finns ju verkligen på den här biennalen i år, känner jag.
Mm. Ja, då har du rätt i. Jag tycker ändå att det är roligt. Varje gång man kommer hit så märker man ju hur alla de här nationella utställningarna krumbuktar sig för att liksom undvika nationen eller betona nationen fast på ett annat sätt eller sådär. Det är alltid kul. Och sen är det väl lite sådär Giardinis alla nationella paviljonger med sin olika arkitektur och hur de ligger placerade, vad säger det om vilken status de hade i världen,
ja, visst,
för länge sedan och nu och sådär. Ja, det är väl det som är väldigt speciellt, men det är spännande att det förändrades på 90-talet. Jag har faktiskt inte riktigt tänkt på det på det sättet. Bra. Ja, vad säger ni om årets upplaga? Om vi nu håller oss till det man kallar för huvudutställningen, det som ändå är liksom den kurerade stora flipp eller flopp.
Alltså, jag ser ju två viktiga tendenser som jag finner väldigt intressanta. Det första är ju ett omfamnande av kaoset. Och sen en annan tendens är ju liksom vägran att moralisera. Och det känns väldigt nytt liksom, för jag har ju haft väldigt mycket sådär plakatkonst de sista åren. Och nu är det så att det känns som att konstnären inte längre riktigt vet vad det är som håller på att ske. Och det är ingen som står och pekar med hela handen. Och just det här kaoset är också väldigt oftast baserat på en form av Gameboy-estetik liksom. Mycket video, alltså konst som är väldigt lekfull och som liknar mycket av den här, vad ska man kalla det, högteknologiska liksom.
Absolut, ja. Det är någon högteknologisk surrealism ibland som är ganska, som just har, det är väldigt svårt att se det politiska, det går att hitta såklart samhällspolitiska budskap och vissa verk är ju tydligt så här, dokumentärt,
jo, visst,
tydliga, men det är väldigt få. Fast de sticker ut desto mer, eller de blir ju desto tyngre av den anledningen. Det tycker jag ändå är ganska spännande.
Precis.
Jag tänker på den här flyktingbåten till exempel som står på kajen i utanför huvudutställningen i det område som heter Arsenale, där stora delar av huvudutställningen är. Vi får kanske återkomma till den förresten, med det här politiska. Temat, helt lite uttalat, biennalen heter May You Live in Interesting Times, som då är en fake news titel kan man säga, därför att det sägs att det är ett gammalt kinesiskt, en gammal kinesisk förbannelse, May You Live in Interesting Times. Det togs upp så av västerlandet på 1930-talet. Men det har liksom aldrig existerat en sån förbannelse. Det här är liksom en orientalistisk idé, helt enkelt. Och det är ju ändå, ja, det blir ju som någon sorts konstig lök här av fake news. Det här interesting times som vill ge, ja, fascismens återkomst eller vad man nu ska kalla det för. Och då undrar man ju lite så här, men vad stämmer egentligen med någonting? Vad tycker ni om den här tematiteln och vad säger den om utställningen? Hur väl går den ihop med det som är konsten?
Ja, men det jag tycker man kan säga om det är väl att och det kanske handlar om det och sen så gärna säger om bristen på liksom tydliga moraliska positioner, att när konsten försöker ta sig an en diskussion som finns i massmedia i övrigt kring fake news och liksom fabricerade nyheter, så är det ju väldigt få verk som försöker svara direkt på den problematiken och också göra fake news, så att säga. Och det är en intressant sak, tycker jag, att det är väldigt mycket av vad som händer i massmedia är redan konst i den meningen att det är fiktion och en kamp om hur världen skildras hela tiden.
Men tycker inte du att det är problematiskt, Fredrik? Och du också, Ulrika, att konstnärerna upprepar, alltså reproducerar det som redan sker, liksom, att de anammar samma liksom metod, alltså fake news-metod.
Och det är ju så här, vad ska konsten, frågan, vad ska hända med konsten när, så att säga, den politiska journalistiken och propagandan också är konstnärlig, så att säga. Det tycker jag är en fråga, och det gör ju att vissa verk går in och blir väldigt materiella istället, att jobba mycket med sensibiliteter som inte är kopplat till kanske skärmen, och när man skildrar skärmlivet eller världen i sin telefon, alltså, så blir det istället måleri eller skulptur, eller försöka liksom hitta någon form av kritisk distans till den här mediaekologin eller mediasituationen som vi befinner oss i. Det tycker jag man kan se, att det är någon slags här, väldigt få verk som till exempel bara försöker kasta om propagandan i massmedia. Kanske John Raffmans verk, som är en konstnär och filmare som försöker ta sig an relationen mellan den amerikanska samtida rasismen och massmedias fake news problem, och försöker göra en slags montagefilm.
Vilket verk är det du pratar om nu?
Ja, den här John Raffman som är, nej, inte nu blandar jag ihop, inte John Raffman utan Arthur Jaffa. Ja, men det är intressant att det i alla fall finns ett verk som på ett väldigt tydligt sätt både, så att säga, tematiserar den samtida rasismen och den här fake news-situationen som biennalen säger sig vilja svara på i någon mening. Så här, vad gör vi när så att säga, massmedia använder sig av konstnärliga strategier som tidigare har varit förunnat konsten lite grann? Ja. Vad ser vi då för konstverk? Ska konstverken härma massmedia igen, eller ska de hitta en annan strategi? Men ett verk som försöker behandla massmedia på massmedias egna premisser är ju Arthur Jaffas långa film, där han liksom sätter samman en slags amerikansk rasism med idén om fabricerade nyheter. Vi vet inte riktigt vad som händer. Var de här olika rasistiska uttalandena som som finns mycket på sociala medier, var egentligen de kommer ifrån och vilken funktion de har i relation till CNN till exempel. Eller, så det är liksom en av få verk som så här, försöker bedriva någon slags ganska konventionell representationskritik inom fake news egen domän. Och de flesta andra verken uppfattar jag som vänder sig bort ifrån det här försöket. Så här. Mm. Och försöker hitta andra sätt att hantera.
Ja.
Hantera.
Eller också så finns det sådana som till exempel Laure Prevost som bara liksom ska man säga
det är i franska paviljonen.
Ja, precis. Ja, som helt fantastiskt. Det är en sån videofilm som anammar en form av MTV musikvideoestetik. Hon bara klipper från liksom alltså scener från vardagslivet, en form av urban liksom odyssé genom stadsrummet.
Det beskriver någon typ av resa, tror
ja,
jag.
Ja, exakt. Hela... Och huvudpersonen är en gammal dam som är jättefin och som är, men samtidigt svär jättemycket. och så åker hon genom stadsrummet, så man får se allt ifrån ja, fiskhuvuden helt plötsligt som kommer in eller,
eller
mycket vatten. Ja, mycket så här... mycket akvatiska saker som dyker upp. Och det är socialrealistiskt såklart. Men det är klippt ihop på ett väldigt, ska man säga, sofistikerat MTV.
Ja, det är det verkligen. Det var det jag tänkte först när jag såg den. Alltså att det var just som en lång, lång musikvideo. Klassisk ja, på något sätt. Precis. Fast ändå inte. För att den också... Det var ju väldigt flummig med alla de här bläckfiskarna och fiskarna och vårt ursprung. Och sen plötsligt brister alla ut i någon sorts liksom, tillsammans. Att vi ska vara tillsammans. Alltså ja. Den är lite kitschig fast på ett roligt sätt.
Ja,
väldigt roligt.
Socialrealistisk kitsch.
Ja, precis. Så, ja, jag driver med det där. Ja,
och mycket patos. Det är mycket ja, patos i precis. År känner jag också.
Ja, det finns ju liksom, det är ingen ironi någonstans. Nej, eller så, utan nej. Det är liksom... patos och allvar ändå. Det får man ju säga. Eller?
Mm. Ja, Neil Belouffa till exempel gjorde ett videoverk där han intervjuade militärer från olika länder. Det finns tydligen en sån Facebook för militärer. Mm. Och det är ju helt tabubelagt. Militärer från olika krig får inte tala med varandra. Men det finns tydligen sådana som ändå försöker göra det. Och han har intervjuat dem. Och
de möts i Facebookgrupper fast de är i olika arméer.
Ja, eller? Om jag har förstått det rätt. Det kan hända att jag har fått det här om bakfoten. Eller också är verket i sig någon form av
Tinder
Facebook för militär. Och det är därför också han har valt att inte ställa ut det på ett klassiskt sätt med så här videomonitorer. Utan det här är alltså installationer som bygger på såna här gamla liksom gym.
Just det.
Heter det?
Man får, liksom, man får sätta sig gränslig över en sån här...
Ja,
ja det, man ska väl sitta där och göra, tror jag, träna biceps eller något. Man sitter gränslig och lutar sig framåt och då drar filmen igång. Det är
exakt.
Ganska snyggt.
Det är faktiskt. Väldigt snyggt.
Mm. Det är ett roligt verk, men ja.
Men ett sådant grepp som den här utställningen har, det är ju att den bara jobbar med levande konstnärer. De senaste åren... stora utställningar har ju försökt att blanda så döda konstnärer med levande konstnärer.
De är lättare att kurera om inte annat de döda.
Ja, så inga svårigheter.
Men han gör det väldigt... Kuratorn lägger stor förhoppning till levande, de konstnärer som faktiskt lever. Mm. För att försöka...
Jag har en teori om det. Ja. Och varför han gör det. Ja. Vill du höra? Jo, det är så här. Jag tror att han vill skapa en ny mänsklighet. Alltså en ny estetik. Det här låter kanske hemskt. Men att, ja, för att det är väldigt mycket av de här konstnärerna som försöker faktiskt uppfinna en ny estetik. Tycker jag. En ny visuell grammatik. Om det ska vara.
Med alla dessa dockor. Det är väldigt mycket dockor. Skyltdockor. Olika robotar.
Ja, och också olika... narratologiskt sett så känns det som att vi närmar oss mer och mer ett försök att kartlägga det undermedvetna, eller det undermedvetnas mekanismer. Och berättelsen är oftast, om man ska kolla till exempel på John Ruffman, som jag blev så fascinerad, jag satt där, jag vet inte hur länge, men huvudpersonen är en flicka som har förlorat sin hund. Och hon ger sig i kast efter den här hunden. Och så möter hon massa olika antagonister på vägen. Och det är som Alice i Underlandet. Fast utan några tydliga liksom, skillnader mellan gott och ont. Och den, den filmen är liksom, tror jag, väldigt, ska jag säga, den blickar framåt på ett sätt som väldigt få konstnärer lyckas göra idag, för att det känns som en, det är helt, alltså det är återigen det här kaoset, att konsten att navigera genom vår tids kaos, och jag har nog aldrig sett någon så ondskefull
också väldigt roligt, men den är ju som ett långt liksom dataspel, eller ja, sådär.
Ja,
folk byter skepnad och de kommer ut. Ja, men det är drömmar på något sätt. Mm. Det finns ingen gräns för fantasin. Den är
ja,
ju,
exakt.
Eller någonstans gör det det kanske. Det går att koda av också lite såna här mytologiska figurer och så. Alltså sådär.
Ja.
Symboliken känns ju igen. Det gör den ju. Det är inte så konstigt. Men den är ju så galen.
Ja. Alltså vi är väldigt långt bort ifrån Stjärnornas krig. För jag snackade med en annan konstnär och han sa... Stjärnornas krig, då vet man ju vem som är den onde. Liksom. Det är Darth Vader. Liksom. Men i de här nya videoverken så vet man inte vem det är som den yttersta ondskan.
Nej.
För vem som helst kan ju vara det.
Man måste först upp till nästa nivå och sen byter man spelare. Eller liksom, det är väl det också. Det finns ju inget jag eller du. Eller någon, jag kunde ju knappt märka att det fanns en huvudperson, ärligt talat. Eller den ändrar ju karaktär också.
Ja, hon ändrar sig
ju hela tiden, men sen kommer hon tillbaka och liksom, ja, nej, men det är väldigt mycket som ett spel, och typ, ja, det är väl något obehagligt också i det verket, såklart, för att det är någon identitetsförlust i betraktandet av det, tycker jag. Alltså, det tycker man sugs in på ett jävligt märkligt sätt. Utställningen blir också, när man går ut därifrån från hans en och en halv timme långa film ungefär, om man nu, vare sig man sett hela eller kanske en del, så blir ju resten av utställningen också få något skimmer av den här konstiga spelkänslan. Ja, det är, ja, jag tycker det är ganska, det är representativt verk, känns det som, för utställningen. I alla fall den delen i Arsenal. Så känns det. Men en annan grej som den här curatorn har gjort, som är väl en ganska ny idé ändå, förutom det här att det bara är levande konstnärer, så är det någon sorts dubbelutställning. Det är liksom tvillingutställning. Dubbelgångar, någonting. Alla har ett eller flera verk på Arsenale och ett eller flera verk i den andra delen av huvudutställningen i Giardini. Vad tycker ni om den idén? Är den liksom... är den intressant?
Ja, jag tycker det är viktigt att visa att man i ett och samma konstnärskap kan se diametralt skilda tendenser och viljor och även former. Så att jag tror det är pedagogiska skäl väldigt bra att visa att folk kan faktiskt... att konstnärer inte behöver vara konsekventa alla gånger. Sen är det ju så att jag gillar just den här dubbelgångartematiken, eftersom, som du sa, Ulrika, så lever ju vi en tid där identiteten håller på att bli nästan, skulle jag säga, en krigsplats. Liksom, att man, det är där, alltså, det där är den ultimata liksom, kampen äger rum liksom, inom en själv. Vem är man? Och att kunna skapa sig en dubbelgångare, liksom, det är ju det bästa som finns, för då behöver man inte kanske alltid liksom ta ansvar för sin dubbelgångare liksom. Nej, det är inte jag, det är min dubbelgångare som har gjort det. Och det kommer man ju tillbaka, tänker jag, på Freud. Han, i Totem och Tabu, så säger han liksom att i totemistiska samhällen så klarar de av alla konflikter sådär, till exempel genom att säga att det är inte jag, utan det är totemet som har sagt till mig att döda min far. Så att det fanns en sån sätt att projicera det utåt liksom. Och jag tror att vi idag lever i väldigt totemistisk tidsålder, att man inte tar ansvar för sina handlingar, utan man förlägger det på någon annan. Och det är så dubbelgångartematiken uppstod på 1800-talet hos E.T.A. Hoffmann till exempel, Djävulens elixir, när den här Medardus, som var en munk då, och plötsligt ger sig i kast för att försöka lösa ett morddrama, och så börjar han jaga den här mördaren, och sen upptäcker han att den här mördaren var ju han själv. Och jag är väldigt fascinerad av just dubbelgångartematiken, för att det är först när vi blir vän med vår dubbelgångare, vår mörka sida, som jag tror vi kan lösa världens problem. Börja inåt och sen utåt.
Ja.
Men tycker ni att den här, för innan jag kom hit så trodde jag att den här dubbla, de här, att man gör minst två verk som konstnär, att det skulle vara ett sätt att peka på att idag så blir vi tvingade ofta att liksom vara våra egna varumärken och upprepa vad vi har blivit erkända som, så att säga. Oavsett att vi måste hela tiden hantera hur vi känns igen som människor. Mm. Och att vi tvingas ofta in i att vara de vi förväntas vara av omgivningen. Och att låta konstnärer göra två väldigt olika verk skulle kunna öppna upp för liksom, att peka på att okej, vi måste kunna göra, vi måste kunna skapa olika typer av liv parallellt. Ja. Mm. Men nu när jag har sett stora delar av utställningen så ser jag inte riktigt, alltså jag inser att det är inte det som har hänt. Jag ser inte någon konstnär som har gjort någonting helt annat.
Nej,
än vad den vanligen brukar göra.
Nej.
Eller har ni sett det? Det är kanske att jag tycker mig känna igen samma sak, eller det kanske är min egen blick som gör att jag inte ser de här möjligheterna att prova något helt annat. Det kanske är min
det kan väl vara
utopi.
Så. Nej, men det kan vara till exempel, jag håller med dig att det inte är så stora skillnader, men när man ser på Dominic González Förster, i ena biennaldelen på Giardini så har hon gjort en diorama av ett månlandskap. Ja, som är ganska fin att titta på, men det räcker ju 2 sekunder innan man har fått nog kanske. Men och sen så på det andra stället på Arsenale, där har hon ju gjort en sån här, vad heter det, 3D
virtual reality
installation där man Precis. Går in i en kammare och så sätter man sig där i 20 minuter och sen så kan man resa, inte genom sitt eget huvud, men det känns lite så faktiskt.
Det känns väldigt mycket så.
Och det är det mest läskiga jag varit med om faktiskt, att man sätter på sig de här glasögonen och så plötsligt så ser man ju inte något annat än en stor rymd som man inte åker igenom utan bara flyter i.
Svävar lite.
Svävar i, och sen är det någon sån här Rorschach-test liknande dimma som dyker upp. Och så är det lite svart och lite
rör. Man rör lite på huvudet så får man liksom nya mönster.
Nya mönster, sätt. Precis. Svartvita mönster. Mm. Man flyter i en rymd. Och det var ju väldigt stor skillnad från hennes dioramaverk.
Ja. Fast då hade man ju ändå dioramaverket lite i bakhuvudet. Det var ju svårt att... Alltså man försöker ju pussla på något sätt, tänker jag. Men jag fick inte riktigt ihop faktiskt mitt huvud, som jag då tyckte att det var i VR-verket, med den här mån- eller marslandskapet, vad det nu var. För det hängde ju också ihop med någon himla ockupation av rymden som var intill. Där blev det väldigt flummigt. Så jag vet inte.
Men det var mycket rymdverk,
eller? Ja, det var
eller?
En del
rymdtema i år. Är det inte så? Stråk som går igen.
Och också känns det där liksom retrofuturistiskt konstigt på något sätt.
Precis.
Men vad sätter det, tycker ni, betraktaren i för position? Alltså det här att man som besökare uppmuntras jämföra verk av samma konstnär, att det är liksom inbjudet till en slags jämförande betraktar praktik, så att säga, att man ska...
Det kanske uppmanar till att faktiskt intressera oss för konsten också, inte bara för det teoretiska liksom, inramningen av biennalen.
Mm-hmm.
För oftast är det ju så att tycker jag i alla fall, att man varje år först fokuserar på temat och sen tendenserna, och att man väldigt sällan talar länge och väl om enskilda konstnärskap. Men här tvingas ju man ju faktiskt fördjupa sig kanske i dem eller se dem på nya sätt. Så jag vet inte.
Jo, men det tycker jag håller med om det faktiskt. Jag tycker att det är, det är väl, därför är jag ändå faktiskt för första gången på väldigt länge tycker om huvudutställningen. För att förut har det är svårt att få ihop den där uppenbarligen. Jag tycker man varje gång har varit här och tänkt att nej, men det är någon enstaka nationell paviljong som slår huvudutställningen lätt, och så tänker man att den var misslyckad. Men nu den här gången tycker jag ändå om den här. Jag tror att det är för att jag helt enkelt låter mig förföras av själva konsten för en gångs skull. Eller liksom det är någon sorts, ja, men det är en konstnjutning, och då kan man ju fråga sig vad det är. Eller liksom, är det bra att man bara så här borgerlig avnjutning av konst som liksom inte...
Det är en borgerlig biennal liksom.
Ja.
Jag sprang ju på den här biennalterroristen. Ni vet han Thierry Geoffrey, som brukar alltid liksom ska man säga, parasitera varje biennal genom att kommentera temat. Och så gör han alltid något roligt av det liksom, genom att skriva någonting på ryggen eller liksom, bosätta sig i en tält framför biennalingången. Och i år så gick han omkring då med sin sedvanliga blåa hjälm. Han ser ut som sån här krigshjälte. FN-soldat. Och så hade han på sig en gul väst såklart. Ah. Ja, och på ryggen den här gången så stod det, jag ska läsa här: "May your life be interesting in helping others to survive." Och jag frågade honom, vad menar du med detta? Han bara, jo men det här med att, oh, we live in so interesting times. Vem är det som har lyxen att säga det liksom? Oh, this was interesting. Och vad är det vi gör sen när vi väl konstaterat att någonting är intressant? Inte så mycket. Och jag tyckte om det här viljan att faktiskt också få folk att överleva. Det är, som du sa, den här båten, jag har inte sett den nu, men Hur känns det att se det här båten som ja, det handlar lite, om något så?
Det är ju, jag är lite kluven till den. Mm. Ja, men det är en fiskebåt med flyktingar som sjönk utanför Lampedusa 2015. För att den faktiskt krockade med en båt som skulle rädda den. Alltså det var ju en båtolycka. Och då visade det var otroligt många flyktingar ombord. Det var ju 700 personer tror jag. Det kan man liksom inte föreställa sig när man ser den här båten. Hur så många människor fick plats. Mm. Och de var ju också liksom instängda. Och det var ju liksom, ja, väldigt få överlevde. Men italienska staten bärgade ju båten och liksom så. Mm. Fick upp den året efter. För att liksom, för att meddela anhöriga och identifiera kroppar och alltihopa det här. Det var ju liksom en bra grej. Och så nu helt plötsligt så står den där på kajen liksom, 4 år senare som någon sorts memento mori. Liksom, att det är det här som händer i Medelhavet. Och, men det är ju också en, jag vet inte, det är någon sorts parasitär konst samtidigt på något sätt. Det är ju väldigt, det är ju starkt liksom. Det är, men i konstvärlden så blir det ju liksom en ready-made med otroligt tungt innehåll som då den här, vad är han heter nu igen?
Christopher Büchel.
Ja, tror jag. Precis. Mm,
som gjorde den här paviljongen för förra gången tror jag.
Förra, 2015 var det.
Precis, när han helt enkelt öppnade upp för en moské.
Det var Islands paviljong som blev en moské.
Precis.
Som sen tvingades stänga ganska snabbt tror jag. Mm. Det var inte vad Venedig ville ha, en moské. Men, han är ju ganska kontroversiell. Och den, ja, men jag tycker ju om, alltså jag tycker att det är ett viktigt verk, det är inte det, men det är också, det är lite problematiskt också.
Men jag har ändå sett ganska få av den typen av verk. Ja, jag tycker ändå att under de senaste kanske 10 åren har varit väldigt många verk i konsten, om man nu kan säga så generellt, som har försökt att problematisera vem det är som har fått betala för det västerländska konstbegreppet. Ja. Alltså hur, men att gå runt här i Venedig och se all den här rikedom som har krävts bara för att bygga alla dessa palats och alla dessa pengar som ligger bakom också utställningarna. Alltså var kommer de här pengarna ifrån och vem har fått betala för? Och att sätta samman det med Europas koloniala historia och så att säga ekonomins eller kapitalismens historia har ju varit någonting vi har sett ganska mycket av senaste åren. Och den här utställningen, det här är ett av de verken som liksom visar den här baksidan och vad det betyder, om det bara kittlar eller om det är ett sätt att understryka att vi kan vara här på grund av också ett stort lidande. Det tycker jag är lite svårt att ha en tydlig position.
Det är det verkligen.
Min fråga är liksom huruvida den postkoloniala diskursen överlag är kompatibel med den här nya högteknologiska konsten liksom. För det känns som att för de pengar som krävs för att skapa de här virtuella världarna, de här virtuella resorna liksom, de kräver ju liksom, ska man säga, också vissa offer va, som är osynliga, så de osynliggör liksom en hel del, inte bara formellt men också produktionsmässigt. En hel del. Så att det känns som att det är en helt ny diskrepans som uppstår nu här, som vi kanske kommer att överbrygga så småningom via kanske mer bioetisk teknologi så småningom i framtiden, men vi är inte där ännu liksom.
Det tycker jag ändå är fortfarande en slags... Det känns viktigt att komma hit av den här typen av problem, för i alla fall för mig, för att de blir så synliga på Venedigbiennalen tack vare Venedig som stad, dess historia, men också den här liksom komplikationen hela tiden kring konsten. Jag menar, när man går in i Ungerns paviljong till exempel. Mm. Ja. Så alltså, jag kan ju inte låta bli att tänka på hur Ungerns kulturpolitik har utvecklats under den senaste åren. Alltså att jag funderar över, okej, hur har det här gått till? Alltså att varför är det här verket, varför handlar det här verket om övervakning och fotografi och ser ut så här?
Precis.
Och är det här en slags fake news?
Eller den ryska, ryska
paviljongen.
Har ni såg den ryska paviljongen?
Apokalyps. Alltså,
ja, det var som Rembrandt goes apocalypse. Liksom. Och det var lite Bosch-toner också, men det kändes som att det var en utställning som hade kurerats av Putin. Liksom. Ja. Eftersom det var en sån otrolig liksom, idealisering av den ryska historien, av Eremitagemuseet. Och sen så baserades den på den här bibliska berättelsen om, vad heter den ogudaktiga sonen?
Den förlorade sonen.
Den förlorade sonen, tack. Min bibelkunskap är inte vad de borde känna här. Och då hade han skapat alltså pappdockor, jag vet inte vad det var gjorda av, men man fick se liksom den förlorade sonen av Rembrandt, men i skulpturformat.
Just det, lite här och där. Taffligt, sådär.
Ja, och väldigt så dramatiserade liksom miljöer som det kändes som att verkligen har kommit in i någon form av Dante-infär.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Att som betraktare, som kritiker, gå runt på en sån här tillställning, alltså att försöka utmana sin utgångspunkt, för att eftersom ni har de här nationella paviljongerna och den internationella utställningen, alltså att det blir liksom det universella mot det enskilda eller partikulära.
Ja.
Alltså att när man, om jag tänker på Viktor Orbán när jag går in i Ungern, ja, så nästa steg är bara att nej, varför är jag tvungen att göra det? Då är jag redan fast på något vis i en form av väldigt nationalistisk syn på konst, eller liksom, jag tycker
det är jättesvårt att frigöra sig ifrån ju, ja, men det
gör
är
ni?
Ju
och det, gör ni det?
Jag tror inte att jag gör det, men sen tror jag att jag också, man är så himla bunden med arkitektur, alltså utställningarna liknar ju varandra,
ja.
År efter år så är de lika varandra, därför att det är samma rum som de förhåller sig till,
ja.
På något sätt, så att det är liksom
den nordiska paviljongen.
Den nordiska paviljongen.
Sverfens.
Den fungerar ju nästan aldrig.
Den har ju sett ut lika Daniel.
men hur känner ni inför den? Liksom? Varför blir den som en modernistisk?
Den kan ju liksom aldrig slå det där stora, fantastiska rummet.
Nej.
Det
blir liksom alltid någon slags möbeldesign historia. Nej,
de lyckades ju, Elmgreen and Dragset lyckades ju göra en fantastisk installation för några år sedan när de hade skapat en hel historia liksom kring en samlare som hade blivit dödad, som var en sån här docka som representerade honom, som flöt i en liten pool, som man kom dit, så var det som att komma in i en sån här Agatha Christie-miljö, så man fick liksom se på konstverket som en detektiv nästan, va? Och det, sånt skulle jag vilja se mer av, att man som betraktare börjar känna sig viktig. För som du sa, Ulrika, när man tittar på de här dataspelskonsten, va? Då känner man inte särskilt viktig, va? Utan
nej,
det är inte så mycket man kan göra om att verka. Och det är synd, för då kunde man ju också passa på att ta vara på den här interaktiviteten som oftast finns i dataspelskonsten. den klassiska egentligen, menar jag.
Ja. Mm.
Och, eller liksom helt plötsligt, eller helt enkelt lägga upp ett konstverk som en pussel eller ett dilemma som man ska lösa, va? Det skulle jag ha velat se mer av. Att man som betraktare.
Får beställa till nästa år.
Att, det är liksom,
att alla besökare är konstnärer helt enkelt på något sätt. Så vi byter plats.
Ja. Mm. Och att man ska också försöka lösa problemen, va? Alltså inte en gång för alla, men
nej,
de stora världsproblemen. Men åtminstone på en liten skala, va? Så att det är ändå viktiga frågor som de här konstnärerna delar med.
Ja.
Och sen också tänker jag att det har varit väldigt lite agora-inriktade verk. Väldigt lite, jag tänker på...
Hur menar du?
Ja, tidigare år så har det funnits en del verk som, där man har fått diskutera och interagera med folk. Debattbaserade, eller debattskapande verk i tidigare sammanhang.
Mm.
Nu kommer jag inte ihåg några namn direkt, men man har ju varit med om mycket mer aktivistisk konst där ämnen har diskuterats.
Vad ska man säga, dagsaktuell konst också.
Ja.
Det är så typiskt att den enda gula västen här på den här biennalen är han som du berättade om.
Generalterroristen.
Ja, det är inte som att, inte som att vad som händer, alltså inte ens Trump finns ju med.
Exakt.
Inte ens Trump. Då tänker man att då är det liksom, då är det en ganska, vad ska man säga, aktualitetsfrånvänd biennal.
Fast det är ju det,
det är ganska skönt. Alltså att
det är ju väldigt svårt att göra.
Hade det varit 2 år sedan så känns det som att det hade varit mer.
Ja, precis.
Mm. Mer så, faktiskt. Nu är det ju inte det. Ja. Men det finns lite någon sorts parentes.
Men varje verk får ju väldigt mycket plats.
Mm.
Alltså rent rumsligt. Det känns som att det är en utställning som verkligen försöker återupprätta någon form av väldigt så här, vad ska man säga, borgerlig betraktarposition.
Mm. Mm.
Alltså att om, det är nästan ingen betraktarposition som försöker ta betraktaren, liksom, destabilisera betraktaren helt. Eller, det är kanske några verk, men om man tar Ann Imhoffs verk i Tyska paviljongen för 2 år sedan som vann det här stora priset, Golden Lion, som var ett verk som verkligen handlade om att förskjuta betraktaren, att inte lämna betraktaren i fred i en position. Ja. Men här är ju väldigt mycket, fast det är vissa så här virtuella verk som kanske förskjuter betraktaren i någon mening, så är det väldigt mycket att vi går och tittar på konst. Mm. Det är så här, det är en slags tittar på konst och sen går vidare till nästa konstverk. Alltså,
men det är väldigt neoliberal. Ja, men det är en neoliberal liksom, tror jag, betraktarposition man hamnar i, att man bara ska flyta med, va? Allt är liquid. Mm. Att vi lever i, som Zygmunt Bauman sa, i en liquid society. Och när allting flyter, ja, det handlar bara om att surfa på liksom, och det är lite samtidigt känner jag liksom att det är skönt också att se en icke-moraliserande biennal för en gångs skull, för då handlar det också om att kanske ha högre förtroende för betraktarens egna förmåga att tycka och tänka.
Mm.
Fast är det inte samtidigt viktigt, jag menar,
vill man ju
är vi fortfarande liksom, jag...
Vill du ha någon som skriver dig på näsan? Så här ska du tycka.
Nej, det vill jag inte. Men jag tänker att det inte är en självklar liksom, god position att göra omoraliserande konst. Alltså att, jag vet heller inte riktigt ifall det är det jag ser i den här utställningen. Jag är lite osäker. Jag vet inte ifall jag håller med. Jag tycker att det kanske då man kan säga att det finns ett moraliserande kring en idé om en fri individ i så fall som håller på att alltså, återuppfinna en fri människa som i mötet med den nya teknologiska situationen, fake news, automatisering, robotar liksom försvinner in i en ny typ av osäkerhet alltså. Och,
precis. Jag tror osäkerheten som du nämner här är väldigt viktig. De enda orden som jag kommer ihåg nu från katalogtexten var just det här att han ville ha states of uncertainty.
Mm.
Och i och för sig, det har man ju hört i 10-15 år i konstvärlden. Men jag tror att han försöker egentligen göra det som konstnärerna idag gör, alltså inte ta ställning. Och att det är mer av en imitation av konstnärens position idag. Och det känns lite nytt. För kuratorer har ju oftast förväntats agera som en form av Moses som glivit ner från bergen med sina 10 budord. Och nu är det ingen Moses, va? Som förklarar hur världen ser ut eller hur den bör se ut.
Han släpper det fritt också. För han skriver man väl också den här Rogoff i sitt statement att det viktiga är vad betraktaren får med sig liksom av, alltså, hem av konsten. Alltså att det liksom ändå är där det ligger på något sätt. Mm. Att det är vi som ska, men då ska vi också liksom lära oss någonting.
Ja, det finns en moraliserande i den.
Det finns ju någonting där som är lite, både lite flummigt såklart, men också ja, att vi på något vis ska vi ändå uppfostras.
Mm. Alltså, ni vill bli uppfostrade.
Oklart med vad, men liksom att det är en medskapande betraktare då såklart, men liksom att det betyder mer. Vad konsten säger betyder mindre än vad betraktaren, hur betraktaren tolkar. Så fattar jag honom.
Men jag tror att det här är en konsekvens av den post, alltså moderna diskursen. Alltså när Baudrillard kom och sa att okej, verkligheten finns inte. Matrix likadant. Hela 90-talet gick ut på att man helt plötsligt liksom insåg att verkligheten finns inte. Vi lever i en virtuell värld och that's it. Men vi trodde inte riktigt på den teorin då. Det kändes verkligen
det var lite före sin tid.
Det var före sin tid, men nu är vi ju där. Mm. Och just den kaoskänslan också, den förvirringen och känslan av att inte riktigt veta vad som håller på att ske just nu. Liksom. Jag tycker det är etiskt förhållningssätt som den här curatorn har haft i förhållande till, jag tror många känner idag, men inte vågar säga. Så därför känns det som en ganska modig liksom, hållning egentligen. Den icke-moraliserande hållningen. Den är modig för att det krävs mycket mot för att säga att jag vet inte vad det är som sker just nu. Och vad tycker ni liksom? Mm. Så på det sättet känns det ganska generös. Han refererar till Umberto Eco också. Liksom,
för vissa människor är det väldigt uppenbart vad som sker just nu.
Okej.
Okay.
Alltså, tänker på dig själv eller?
Det känns väldigt mycket i hela kroppen. Och men jag tycker samtidigt det är spännande, alltså det här kravet på att göra Venedigbiennal, att göra en universell biennal så att säga, att tala från det här globala viet i en värld där vi har väldigt olika samtidigt som alltså där en.
Men det globala viet är ju en fake i sig. Det är en fiktion i sig. Det finns ju ingen. Det är ju enskilda
personer. Känns det inte lite så här som att den här utställningen är det? Vi är inte du och jag, utan det är jag och jag.
Ja, det var intressant.
Det är
liksom,
det är den här dubbelgången.
Ja, men
det är
psykoanalytisk liksom, uppdelning av kroppen då. Eller
ja, men lite så här att liksom olikheterna. De kommer man förbi då genom att dubblera sig själv istället. För då behöver man inte, då behöver man fall inte ta hänsyn till någon annan i det här viet. Fattar.
Men alltså det kan ju ses på två olika sätt. Man kan antingen se dubbleringen som ett sätt att vilja undkomma sig själv. Som en ganska, ska man säga, alltså, vad heter det när man inte är så modig? Lam? Nej.
Feghet.
Feg position, tack. Men man kan också se det som en vilja att erkänna att man är splittrat subjekt. Alltså. Att man inte alltid är en enad subjekt. Mm. Att ibland kan man ju vilja att göra en sak som man kanske senare ångrar sig för. Och det här splittrade subjektet tror jag är också en etisk hållning. Alltså, erkänna att man inte alltid är konsekvent.
Ja, men hur känner du det där? När du går runt och ser de här olika verken och hanterar den här mångfalden av uttryck. Och, ja, man blir splittrad naturligtvis. Det är en splittrad upplevelse av världen. Men min upplevelse är ju att den här utställningen i sin form liksom uppmuntrar att en betraktare som kan hantera det, som förmår gå runt i denna mångfald av dubbleringar, digitala avatarer,
med kulturella stereotyper
och med dockor, med nya teknologier, och ändå liksom stå kvar där på som med sig själv, utan att nödvändigtvis veta vem man är, men att man kan ändå hantera mångfalden liksom. Och det är ju
Du menar att alla kan inte göra det?
Det är ett väldigt privilegium i alla fall, känns det som. Att få tillfälle att göra det här från sån här ja, men du tog det här dioramat som ett exempel, som är ju en sån här uppfinning där man kan titta på ett landskap från en annan värld.
Alla dioramor är väl någon sorts kontroll, visioner. Nu var det här obefolkat i och för sig, men precis, det är ändå liksom...
Det använder sig av den väldigt så här klassiska sättet att...
Ja, liksom, men det är liksom också naturvetenskapliga, gamla naturvetenskapliga modeller som man ser väldigt mycket nu av i biennalen, att folk försöker liksom förena gamla kunskaper, gamla antropologiska studier med nya teknologier liksom. Men jag vet inte om det är så intressant egentligen att tänka i såna här termer och i genre och så vidare, utan det som jag tycker är roligast är att vi helt plötsligt får en värld att navigera kring som vi inte får grepp om, i alla fall inte jag. På den här biennalen känns det som att varje konstverk är som ett litet minikaos, och det är fantastiskt att kunna gå förlorad i ett konstverk och inte riktigt förstå vad det handlar om, vad det är som står på spel. Ja. Jag tycker det känns väldigt befriande liksom. Biennal på det sättet.
Ja, jo, det är någonting sånt man kan fånga in, varför vi ändå verkar gilla den här biennalen.
Och sen är det som Fredrik säger, det är en privilegierad position.
Absolut.
Och sen man tänker också på biennalen som sådan. Det är en klassisk kolonial uppfinning liksom, och vissa kommer alltid hamna utanför, och det kommer alltid ske på någons bekostnad. Men jag tror att vi alla måste inse att vi befinner oss på samma båt någonstans och sluta tänka i vi och de frågor liksom, eller vi och de kategorier. Och sen ja, eller vad tänker du eller ni? Sitter vi alla på samma båt eller inte?
Vi försöker, eller? Klamra oss i samma båt.
En sån där, jag menar, hela diskussionen om antropocen och växthuseffekten och sådär, som har blivit en slags ny universell historia.
Ja.
Den är relativt, där vi alla sitter i samma båt, världen håller på att gå under. Och det var det väldigt mycket förra biennalen. Alltså. Nu håller världen på att gå under. Och nu håller världen inte längre riktigt på att hålla under längre här.
Nu är vi trötta.
Därför vi har så mycket kosmisk konst, eller på att säga. Nej, men så mycket rymdinriktad konst. För jag tror att vi är på väg ut, alltså ut i rymden, va? Och det är det som konstnärerna vill.
Det är en flyktbiennal.
Ja, kanske. Ja. Någon form av Aniara, va? Och,
ja, jag tänkte man göra rätt ofta faktiskt inne på.
Ja, intressant. För att jag tror att den här skärmkulturen liksom, att vi kanske måste bli bättre på att hantera liksom den här högteknologin. Vi befinner oss fortfarande i början på en ny mänsklighet. Vi är liksom högteknologins grottmänniskor, och den här biennalen vill, tror jag, ta oss in i framtiden, va? Det är därför jag sa tidigare att han kanske vill skapa en ny mänsklighet. Det var inget skämt. Alltså jag tror verkligen, och det du sa Fredrik, att nu vill han bara jobba med levande konstnärer. Att det är en biennal som försöker peka framåt.
Mm.
Sen huruvida detta blir en resa som är möjlig för alla, det tror jag inte. Elon Musk, när han planerar sina rymdresor, det tror fan att det bara blir en jävligt liten elit som kommer få lämna jorden. Men
så kan de åka vilse.
Ja, precis.
Men om vi lyckas skapa liksom, jag vet jag, tillräckligt stora rymdskepp, så här, riktiga Noaks ark, då är det ju kul med rymdresor, eller?
Ja, jag är emot.
Du vill vara kvar på jorden.
Jag är kvar. Jag blir så här last woman standing.
Nej, vad fint.
Ja, men det, jag tycker ändå det här är ett intressant... en intressant observation, för att det, alltså den här konstnärliga tveksamheten att ge sig in i diskussioner som är, jag menar, fake news har varit en sån jättestor diskussion och vi ser ganska få verk som angriper det direkt. Mm. Antropocen, jättestor diskussion. Mm. Få verk som angriper det direkt. Finanskrisen som nu kanske kommer igen snart. Igen.
Nej, den ser man inte
heller. Den ser man inte heller riktigt igen. Alltså man ser de här, utan det, och då kan man säga att det här är eskapistiskt, men jag upplever inte riktigt utställningen som eskapistiskt heller. Alltså,
Nej, den är psykoanalytisk. Det är en inre resa, va? Du kan inte undkomma dig själv. Och därför tror jag liksom att...
Men det är väl ingen freudiansk psykoanalys, utan det är någonting annat?
Nej. Utan det handlar om att inse att undermedvetna har ju sin topografi, alltså har ju sin rymd. Och konstnären försöker idag visa hur den här rymden, inre rymden, ser ut. Det är därför den yttre rymden och den inre rymden hela tiden konvergerar, va? Mm. Och så det, jag skulle kalla detta för en form av psykonautisk konst, va? Att vi reser genom psyket snarare än det yttre. Den
psykonautiska framtidsbiennalen.
Mm. Kan vi stanna där? Är det här en drog liksom? Har Venedigbiennalen en form av...
en eskapistisk
drog? Ja, men när vi åker hit och bara går runt här och ser både världens rikaste människor och andra typer av människor.
Mm.
Och, alltså man ser väldigt mycket olika saker här.
Mm.
Och sen samtidigt har vi den här konsten.
Ja, vad var frågan?
Ja,
du skulle stanna.
Vad vill du stanna?
Nej, men, alltså, om vi ska vara psykonauter, så är det som att, ja, men kommer vi tillbaka så?
Till vad?
Ja, men vi kan, om vi åker till Mars, det är svårt att komma hem igen.
Aha.
Mm. Och
men det finns väl inget tillbaka för
Nej, precis.
Psykonaut kan resa precis var som helst. För att den inre resan, för det första så är den väldigt billig. För att du behöver inte köpa biljett. Du kan bara drömma dig bort. Och sen drömmen i sig också psykonautisk. Så att jag menar, konsten har ju alltid varit det, mer eller mindre. Men det är först nu som den börjar anta.
Det liksom blommar ordentligt.
Ja, den här liksom, jag tror det är därför att Alice i Underlandet är en sån tankefigur som återkommer för mig mycket när jag ser den här konsten. Att det är en person som har gått förlorad i sitt undermedvetna. Och det finns ingen stark skillnad mellan gott och ont. Och så är det ju oftast i drömmen, att vi kan ju liksom döda eller bli döda, där liksom det finns ingen rätt och fel. Och framförallt ingen klar och tydlig, rumslig och tidslig uppdelning. Va? Och,
men om man tar andra sådana här jättestora utställningar, som till exempel förra Dokumenta-utställningen i Kassel, så, som jag verkligen så här försökte hitta på, eller försöker skapa en betraktarposition som kan hantera olika, vad ska vi säga, epistemologier, det vill säga olika konstbegrepp inom samma konstutställning. Alltså att man till exempel att om man använder sig av en form av konst som inte kommer via den västerländska konsthistorien. Men som när den kommer in på Dokumenta, som är ju slags västerländskt tempel efter andra världskriget. Då är frågan, äts annan konst upp av det här templet? Eller kan man fortfarande hålla kvar en konst som inte bygger på samma idé om den här betraktaren som är fri i konsten att resa i sina tankar? Och det tycker jag vi har sett väldigt lite av i den här utställningen. Alltså en slags idén om att man ska bryta mot en västerländsk modernistisk historia.
Det här är back to modernism.
På något sätt.
Anglosaxisk estetik. Ja. Och mycket, mycket amerikansk konst.
Ja.
Eller många konstnärer som kommer från USA. Eller en amerikansk estetik. LA, New York.
Faktiskt.
Men ja. Han är ju amerikan, va? Så att,
ja, jag tror det.
Jo, jag tror han är amerikan.
Och han var ju också curator, eller chef för Hayward's Gallery. Och har gjort väldigt bra utställningar, visuellt starka utställningar. Så att jag tycker valet av curator var bra. Men sen att han inte försökte gå emot den västerländska blicken, det tycker jag ju såklart är jättesynd. Men,
eller ja, var nu... Jag menar, det här Venedig är en sån... som speciell plats ju.
Men har ni sett någon göra det här i Venedig? Jag tänker, förra biennalen var ju ganska...
Christine Marcel.
Ja, den var ju ganska, ska man säga, hippieaktig. Det var ju många konstverk som handlade om Amazonien och...
Just det.
Ja, men liksom mycket så här djungel baserat konstnär. Nej, vad ska man säga, men alltså det var mycket minoriteter, men romantiserade liksom.
Ja, just det. Men har det inte varit så flera gånger?
Ja, fast då var det ju innehöllt i någon form av romantisk, exotisk hinna liksom, och det var ju en annan sorts, kanske ett orientalism, en exotism som också var lite problematisk egentligen. För att det var inte så mycket smärta av blod och hur ska man säga, man känner inte av det här som vi pratar om, priset, vilka är det som får betala för det västerländska konstbegreppet. Den var ju väldigt eskapistisk också, fast på ett annat sätt.
Men det tycker jag ändå det tänkte jag på i relation till tematiken om den här Facebook-världen, den här attention-ekonomin, den här uppmärksamhetsekonomin som vi lever i, att man, den som skriker högst får mest klick, eller den som Trump har gjort med sina Twitter-grejer, så att det är väldigt få verk också som liksom som jobbar med den där, se på mig, jag säger något kontroversiellt.
Men gillar du det? Eller känns det befriande att det är sånt?
Jag tycker ju det är väldigt... Befriande vet jag inte, men det är väldigt...
Det är motströmmen.
Ja, det är mot i alla fall den dominerande ekonomin idag.
Men tycker inte ni att det är ganska, om jag bara får trivialisera det här, att det är ganska ironiskt att verken absolut håller ju den här inte sociala medier-stilen. Men vi besökare som går omkring, när man går in i vilket videorum som helst, så sitter ju alla och liksom lägger ut sina bilder, kollar Facebook och liksom, så mycket skärmar som är framme och så många okoncentrerade människor på samma plats. Det är ju väldigt fascinerande. Jag tycker inte det har varit så mycket så förut, men nu känns det som att det är liksom...
Ja, att folk är i parallella.
Alla befinner sig på sociala medier hela tiden.
Det där liksom,
och tittar på konsten lite sådär med någon liten blick vid sidan. Men det, jag är väl likadan antagligen. Men
det är där verkligheten är. Alltså kampen om verkligheten, liksom, det är ingen som vill föra den längre. Liksom, vi har valt den virtuella verkligheten. Det är där vi existerar som mest, tror jag. Och det kan man ju moralisera över, men vad ska man göra åt det? Kanske göra en biennal där man konfiskerar allas mobiler vid entrén och så tvingar folk in och ut liksom på ett
mer. Ja, fast det är ändå ett uppenbart val att det inte är en utställning som handlar om så här, den här dubbleringen som är så uppenbar med Instagram och konstutställningar till exempel, som är en slags integrerad affär idag egentligen. Och att utställningen inte går in i det, utan istället har två platser i staten. Två rum. Det är inte Instagram och konstutställning, utan det är faktiskt två olika rum med olika historier. En gammal industriell byggnad och en paviljong som är byggd för att visa konst på. Det är liksom, det tycker jag är ett väldigt tydligt ställningstagande. Och vad det betyder vet jag inte. Men det bygger ju inte på den här idén om en värld i en virtuell situation och en värld utanför.
Nej, det är väl mer att enskilda konstverken som gör det. Som tar oss in på de här parallella resorna.
som Stan Douglas, The Book of Mathematics, där som också handlar faktiskt, där har de lyckats verkligen förena postkolonial teori och migrationsfrågor och högteknologi, för det här handlar om en människa som skapar sig en form av dubbelgångare som försvinner i rymden och sen helt plötsligt vet man inte riktigt vem som är vem. Vem är den riktiga? Och sen blir den här personen, dubbelgångaren, utfrågad, precis som man oftast blir utfrågad när man kommer till en migrationsverk. Vem är du? Hur kom du hit? Vad hände på vägen? Och det kändes ju fantastiskt att se hur man kunde förena de här två diametralt skilda världarna. Liksom. Jag vet inte om de är så skilda, men det känns ändå som att det är två helt olika världar egentligen. Hur den postkoloniala diskursen har sett ut tidigare, liksom mycket så här dokubaserad konst som har handlat om folk som verkligen lider, va? Och
att det blir mer att teater.
Visa det mänskliga lidandet.
Ja, men det är någon, jag tycker ändå att liksom historien om världen tog slut förra biennalen, alltså att katastrofen var väldigt påtaglig överallt. Så är i utställningsformen och i verken, så katastrofen är liksom inte riktigt där längre, utan den är lite marginaliserad till förmån för någonting annat, till förmån för kanske en större lekfullhet när det gäller teknik och fiktion och nya typer av relationer till kroppen, till dubbelgångaren, till roboten.
Precis. Ja, precis. För efter liksom states of urgency, om man skulle säga att vi har befunnit oss i en liksom värld som hela tiden har gått under sedan 80-90-talet, så har vi accepterat undergången. Så nu reser vi genom liksom, världens liksom, ruiner.
Vi måste fortsätta leva ändå.
Ja, vi har fortfarande inte påbörjat resan. Men vi måste överleva liksom, så länge det går. Så det är en form av, tror jag, positiv. Alltså, det är ingen dystopisk biennal. För mig är det en utopisk biennal som faktiskt pekar framåt att det finns en väg ut ur kaoset, och om det är ut i rymden, den faktiska eller den inre rymden, det vet man inte. Men som helst, den resan är möjlig.
Det är härligt. Ja, vi säger tack för idag.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Okej.
Tack så mycket. Hej då.